tackar dig verkligen, far, för att du är vår far. Vi tackar dig, far, för att du är vår Gud. Och du är himmelens och jordens skapare. Du är universums herre, du är centrum. Och herre, du har skapat oss och inte vi själva. Herre, det är så mäktigt, det är så stort att vara inför dig. Herre, när vi får en glimt av hur stor du är, så blir vi så små. Helige Fader, tack för att du är här. Jesus Kristus, helige Ande, vår Gud. Vår Gud. Amen. Varsågoda och sitt ner. Jag tänkte på, du har säkert hört det förut, berättelsen om missionären som kom hem. Han har gett hela sitt liv på missionsfältet. Och så kommer han med båt med sin fru hem. Och så börjar båten lägga till i hamnen. Visst har du hört det förut? Om du inte har gjort det ska jag berätta det nu. Då var det så här att presidentens son var med på den här båten. Men han har varit och jagat i Afrika i 2 veckor. Och det var massor med folk som skulle möta honom. Men den här missionären trodde att det var han som allt folket väntade på. Han har ju gett hela sitt liv på missionsfältet. Och så när det går upp för honom att det är ju presidentens son som allt folket är här för, så blir han besviken. Och säger, här har man gett hela sitt liv på missionsfältet. Och så kommer man hem och det är ingen som kommer ihåg en. Och då säger hans fru, men du vet väl om att inte du är hemma ännu. Eller hur? Vad har du för perspektiv? Idag så ska jag dela med dig ett ord från Jakobs brev. I alla fall så vill jag ha det som utgångspunkt. Det 5:e kapitlet. Och om man ska säga någonting om Jakob, så var han en mycket ivrig bedjare. Det vet man. Han var en fredsälskande person. Kyrkopolitiskt så var han rätt judisk. Och syftet med det här brevet, det var att det skulle vara en rundskrivelse. Ni har ju predikat mycket ur det här brevet, så ni vet säkert allt det här redan. Och någonting som är centralt för Jakobs brev är just faktiskt tålamod. Ha tålamod, var uthålliga. Det är någonting som är igenkommande hela tiden. 1:a kapitlet så talar han om, när ni möter prövningar, blir inte arga då, utan ha tålamod. Vidare 19:e versen, känn inte avundsjuka mot er omgivning. I det 2:a kapitlet så fortsätter han och talar om självhävdelse. Hävda inte er själva, var inte taktiska och lyft fram er själva. Med vishet och filosofisk utstuderad tankar. Vidare i 2:a kapitlet så talar han om proselytemakeri, om det nu finns ett sånt ord. Men just det här att välkomna människor utan krav på sinnesändring. Var tålmodiga, uthålliga i det här. Men framförallt de här verserna som jag ska hämta nu, så säger han så här: var tålmodiga när ni väntar på Herrens andra tillkommelse. Och det är det jag ska ta fasta på här, tänkte jag idag. Och då står det så här i vers 7. Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Det gäller systrarna det här också, om det var någon som tvivlade på det. Bröder och systrar, var tåliga tills Herren kommer. Och så tar han bilden om jordbrukaren som ser fram emot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också. Visa fasthet, till Herrens ankomst är nära. Och vidare så säger han, ta profeterna som har talat i Herrens namn till ert föredöme att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och ni vet hur Herren lät det sluta. Till Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Så ha tålamod ni också, när ni väntar på Herrens andra tillkommelse. Det här är alltså vad jag skulle vilja ta fasta på. Och jag skulle vilja koppla till två ställen i Bibeln. Och det första, det är Matteus 24 och faktiskt i 25 kapitlet. Men det hör nog till att ta med 24 för att liksom få med sammanhanget. För det är det som föregår det 25 kapitlet. Vad handlar då kapitel 24 om? Jo, det är Jesu tal om tidens slut. Jesu tal om tidens slut. Och faktum är att när man kommer in i texten i vers 20, i vers 3 och framåt, så bakgrunden till det här, det är ju att lärjungarna har pekat på templet, detta magnifika, nyss restaurerade tempel som stod på tempelberget. Och så säger de till Jesus: är inte det här stort? Är det inte mäktigt, Jesus? Och Jesus har sagt: jag säger er, sten ska inte lämnas på sten här. Och många var nog de som tvivlade på att det skulle vara sant. Det här var ju ett av världens underverk, templet. Vi vet också med facit i hand att det dröjde inte mer än cirka 40 år så revs templet. Romarna, ni vet, kriget som inleddes 66 efter Kristus, och så var Jerusalem belägrat i 4 år, och så intog man Jerusalem, och då var romarna så arga så att de rev templet. Det sägs också att man trodde att det fanns guld i väggarna, och det kanske det gjorde, för när templet brann så rann mycket av eld, guldet, det smälte ner kanske mellan springorna på marmoren där, och man bröt ner templet, så sten lämnades inte på sten. Men det här har alltså inte hänt ännu, när Jesus sitter på Olivberget och ser ner på Jerusalem, och lärjungarna kommer fram till honom och så säger de, frågar om, och när ska det här ske? Och då menar man templet. Men så utvecklar man den här frågan och så säger man: och för din återkomst, vad blir tecknet för din återkomst? Och så fortsätter man och ställer en tredje fråga: och för tidens slut? För det fanns ibland judarna, det var någonting som var självklart, att det skulle komma en gräns när tiden kommer att ta slut. Och då börjar Jesus att tala om tecken. Han börjar alltså ge tecken för tidens slut, när tiden ska ta slut, när han ska komma tillbaks igen. Och de tecken som han talar om krig, han talar om hungersnöd, han talar om jordbävningar, han talar om förföljelser, han talar om avfall, han talar om falska profeter. Och allt det här, säger han, är början till födsloverkarna. Så när Jesus beskriver den sista tiden innan han kommer tillbaka, så säger han att det kommer gå som chockvågor över hela jorden, som födsloverkar som kommer över en kvinna. Och man kommer att hata er för mitt namns skull, och man kommer att komma på fall. Och han talar också genom att laglösheten tilltar, vers 12, så kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men hos de som håller ut till slutet så kommer ni bli räddade. Och så säger han: budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Så det här är helt fantastiska, sprängfyllda verser. Det är en sån information om tidens ändens slut som faktiskt Jesus säger. Och han talar om tecken som kommer att ske. Och mycket av detta tycker jag att man ser. Just detta att man blir laglösheten tilltar, det betyder att man bryter Guds lag. Och när man bryter Guds lag så fjärmar man sig, då går man ifrån Gud. Och då blir det som en naturlig följd att kärleken kommer att kallna. Därför att kärlekens källa är Gud. Och det är det vi ser idag, om du frågar mig. Sen så talar Jesus om att budskapet, vittnesbördet, ska gå ut till alla folk och nationer. Sen kommer slutet. Och om det är någonting som vi ser idag går med en väldig hastighet, med tanke på internet och så vidare, så är det någonting som går så fort idag att budskapet når nation efter nation efter nation. Det går med en rasande fart idag. Men förföljelser och så vidare, det talar Jesus om. Och han sticker inte under stol med när han säger, han försöker inte mörka det, utan han säger det kommer att bli mycket, mycket tufft. Sista tiden kommer att bli mycket hård för att vara en kristen. Man kommer att hata er. Vi ser det idag. Men det jag skulle vilja komma åt nu då, det är därför att det här är liksom det som föregår kapitel 25, när Jesus fortsätter att tala om tidens slut. Det är att när den här tiden kommer, så säger inte Jesus att det kommer bli så tufft så huka er. Jesus säger inte jag ska skaffa en borg åt er eller ett skydd åt er någonstans, ni kan gömma er där medan ni väntar tåligt på Herrens andra tillkommelse, så som Jakob säger. Det är inte vad Jesus säger. Utan vad Jesus säger är att det kommer att gå som chockvågor, som födslovärk och som kommer över en kvinna. Men huka er inte, utan han säger var aktiva. Lyft era huvuden, för något nytt är på väg att komma. Något nytt ska födas fram på den här jorden. Det är faktiskt vad han säger. Och då fortsätter han. Och så ger han oss i kapitel 25. Så ger han oss liksom en attityd, ett förhållningssätt. Så här vill jag att ni ska vara när tidens slut kommer, när födslovärkarna börjar, när vi står inför hans andra tillkommelse. Och då ger han oss liknelsen om brudtärnorna, och han ger oss liknelsen om talenterna. Och låt mig bara ta någon minut till innan vi går till Gamla testamentet. Jag skulle vilja koppla till andra Mosebok där. För här så ser vi att brudtärnorna, som ju kan stå för de kristna, kommer att ha ett problem med den sista tiden. Och det är att det kommer att vara mörkt, det kommer att vara kallt, och man kommer att ha problem med sömn. Man kommer att somna, man kommer att avfalla, och skillnaden kommer att märkas med i liknelsen om de 10 brudtärnorna, att 5 hade olja i sina lampor medan 5 inte hade det. Men alla somnade, och det är väldigt tryck, väldigt tungt den här tiden. Det förstår man utan den liknelse som Jesus ger. Och oljan har alltid och kommer alltid att fortsätta att stå för den helige ande. Det är en rimlig tolkning när du läser Bibeln som helhet, att det är den helige ande. Så vad Jesus säger i den sista tiden, så är det viktigt att du har olja i ditt liv. Tiden kommer att vara tung, mörk och svår. Och det är viktigt att du har olja, helige andes olja och smörjelse i ditt liv. Och du vet att när den helige ande kommer över sitt folk, när den helige ande kommer över en enskild person, det är då vi förstår vad det här ordet säger. Det är då vi förstår evangelium. Det är då vi förstår vad korset är. Vad korset står för. Det är då det går upp för oss. Jag personligen, det är så levande för mig. När jag var 17 år så läste jag Bibeln nästan från pärm till pärm. Och jag läste om Jesus, och jag tyckte att man var orättvis mot honom. Men ändå så förstod jag inte korset. Jag förstod inte vad det var han hade gjort. Att han hade gjort det för mig. Men tyvärr så tog jag några år till ut i världen. Men när jag var 21 år och fyllde 22, så blir jag frälst och får ta emot Jesus. Och så kommer den helige ande över mig. Och så fattar jag vad Jesus hade gjort på korset för mig. Då stod det klart för mig. Då liksom ramlade ner. Och det födde en sån tacksamhet i mitt liv. Han har gjort det för mig. Och det är det som är skillnaden på att ha den heliga andes olja och smörjelse i sitt liv. För det föder tacksamhet, och det, då leder det till respons i ditt liv. Att jag vill ge tillbaks till han som har gjort det här för mig. Och du vet, jag gruvade mig för att bli en kristen för första början. När Tenno vittnade för mig, då gruvade jag mig för att jag var tvungen att gå ut och knacka dörr. Som Jehovas vittne gjorde. För jag var övertygad om att det måste man göra då. Men så blev jag frälst och så kom Guds ande över mig. Och så fattade jag vad korset var. Och så fylldes jag av sån tacksamhet. Så för att göra en lång historia kort. Så var jag ute och knackade dörr. Av fri vilja. Och alla mina pengar så köpte jag traktater för. Och delade ut. Och vi stod alltid nere i femman. Med en gitarr eller delade ut traktater. Och när folk slängde dem plockade vi upp dem igen. Och gav dem igen. Och vi gjorde bort oss så fruktansvärt. Men jag var så tacksam i mitt hjärta över att jag fattade att han hade dött på korset för mig. För jag hade olja i mitt liv. Eller hur? Inte någon människas styrka eller kraft ska det ske. För då kommer det aldrig att gå. Och det här måste, det här Jesus säger nu om den sista tiden. Ni måste ha olja i era liv. Den här liknelsen för att förstå förhållningssättet att gå in i den sista tiden. Det måste man också koppla till talenterna. Ni vet på mitt arbete, det gamla arbetet jag hade. Så Danne där, han, ni vet han talar mycket om Bibeln och mycket om Gud. Och gjorde sig roliga över Gud. De visste att jag var kristen. Och vid ett tillfälle så talade han om att han hade läst i Bibeln. Att Gud tar från de fattiga. Där de har också. Och vad är det för en Gud då? Och vid något annat tillfälle så var det någon annan som sa att jag vet inte, hum, om inte du har rätt ändå. Alltså. För att det vi trodde för några år sedan inte var möjligt, det är ju fullt möjligt. Då. Varför skulle det inte kunna vara sant det här du säger om Gud också då? Jag vet inte, hum, om inte du har rätt. Alltså. Så här gick det till i mitt lunchrum. Men jag kunde bara konstatera att du Danne, så står det inte. Jo, det gör det visst, jag har läst. Ja, det har jag läst. Det har jag hört. Nej, men du har tagit det ur sitt sammanhang. Det är inte vad det menas inte så. Men samtidigt så kunde jag ju konstatera inför alla hans kompisar när han satt, vad roligt att du läser Bibeln. Du är ju riktigt insatt. Men det här måste kopplas till talenterna. Eller hur? En fick 5 talenter, en fick 2, en fick 1. Och vi ska koppla ihop det här med den heliga ande. Det är inte så att det är en gärningslära som vi måste göra. Utan det handlar om att få olja i våra lampor. Och då vågar vi ta risker med det Gud har lagt ner i våra liv. Och då kommer vi att förmera, eller hur? Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Men vi väntar på Herren, eller hur? Vi väntar på hans tillkommelse. Och Guds uppmaning genom Jakob är: var tålmodiga när ni väntar. Var verksamma när ni väntar. Okej. Orkar ni? Känns det bra? Vill ni följa med till andra Mosebok? Gör det då och slå upp kapitel 2. Jag skulle vilja koppla med det här och ni kommer förstå varför jag gör det om en liten stund bara. När vi möter ordet återlösa, att bli frälst, att bli räddad, bli befriad. Redeemed som engelskan kallar det för. Så första gången vi möter det ordet, det är i andra Mosebok 6:6. Och då talar Gud om att faktiskt rädda Israel ur fångenskap, ur slaveri. Det är första gången vi möter ordet återlöst eller redeemed på engelska, vilket du vill. 6:6. Och det är Gud som talar, det är han som säger det. Säg därför till Israels barn, jag är Herren och jag ska föra er ut ur slavarbetet hos Egypten. Och jag ska rädda er, frälsa er från träldomen under dem. Jag ska rädda er med utsträckt arm. Det är första gången vi möter ordet i gamla testamentet. Det har nämnts någon gång i samband med Jakob också, när han ber att Gud ska rädda honom. Men annars är det första gången. Andra gången vi möter det, då är det 15 kapitlet, vers 13. Och då är det Mose som nämner det här namnet. Och då har Gud räddat sitt folk och fört dem ut ur slaveriet. Och då så säger han, vers 13, men du ledde med din nåde folk du hade förlossat, räddat, förlöst. Du förde dem med din makt till din heliga boning. Det andra gången vi möter det här ordet, att vara lösa ut, köpa tillbaka, bli befriad. Så, och då var det nationen som han frälste, och han frälste ett folk åt sig själv. Guds syfte när vi läser här är klart och tydligt. Det var hans folk, och de skulle vara förenade med Javé genom att tjäna honom. Man skulle vara ett heligt prästerskap. Det var ett klart tydligt syfte varför Gud gjorde det här. Prästerskapet hade ju en dubbel funktion. Prästen skulle vara representant för folket inför Gud, och prästen skulle vara representant från Gud inför folket, eller hur? Ni ska vara ett heligt prästerskap, en dubbel funktion. Så när Gud gör det här, så är det här för att återigen tillbaka till Abraham, för att uppfylla löftet till Abraham. Gud hade sagt till Abraham, i dig ska alla nationer, alla folk på jorden bli välsignade. Alla genom dig. Så du Abraham, du är välsignad, och du har en kallelse på ditt liv att vara till välsignelse för andra. Så när Gud gör det här för Israels nation, så är det för att uppfylla löftet till Abraham. Alla nationer skulle bli välsignade genom hans ättlingar. Och de hade alltså ett missionsuppdrag. Man skulle vara Guds folk, men det var för hans ära. Det var för hans mission. Det var hans uppdrag. Så om du hade frågat en gammaltestamentlig jude, är du frälst? Så skulle han svara tveklöst ja. Och om du då skulle fortsätta fråga honom, hur vet du att du är frälst? Så skulle han svara genom att ge dig berättelsen om Exodus. Inte personligt vittnesbörd, utan han skulle berätta om Exodus. Vad Gud hade gjort. För det här var det starkaste uttrycket för frälsning. Och för att koppla nu det här till Jakob och Nya testamentet. Så en nyckeltanke i Nya testamentet, det är ju att man tolkar Jesu död och Jesu död på korset i samband med påsken, eller hur? Alla fyra evangelierna kopplar Jesu död på korset till Herrens påsk, uttåget ur Egypten. Den sista måltiden vid påsk, det var ju att man firade uttåget ur Egypten, och här kopplar evangelierna. Så du kan kolla det själv om inte du redan har gjort det. Om du inte är överens med mig. Den sista måltiden, Lukas 9 och 31. Här har vi kanske den starkaste kopplingen till Exodus med Nya testamentet. Där har vi Jesus som är på förklaringsberget. Han har Petrus, Johannes och Jakob med sig. Han som skriver det här att ni ska vänta tålmodigt. På förklaringsberget så möter han Mose, och där är Elia. Mose representerar lagen och Elia profeterna. 9:31. Och där hör man honom när han talar med Mose och med Elia om sitt uttåg. Här har vi den starkaste kopplingen. Jag har kollat det faktiskt i grundtexten, och det står inte att han talar med dem om sin bortgång, att han skulle avlida, utan han talar om dem just grundtextordet Exodus, hans Exodus ut ur den här tidsåldern. Så det han talade om, det var att när han dör på korset så uppfylls Exodus. Det är den slutgiltiga befrielsen från slaveriet. Så här har vi den starkaste kopplingen till Exodus. Så Vi måste ju konstatera då att berättelsen påverkar Guds folk 2016. Vi kan inte gå förbi Exodus för att förstå vad frälsning faktiskt är. Och hur, på vilket sätt, vilken attityd, vilket förhållningssätt vi ska ha när vi väntar på Herrens andra tillkommelse. Där Exodus kopplar till det. Så vi är, precis som gamla testamentets Israel, vi är räddade av Gud för ett frälsande syfte. Bestämt syfte. Jag vet inte, har ni sett den där tavlan någon gång? Där man syftar på Jesus. Där han säger, det här har jag gjort för dig. Och så pekar man på korset, vad gör du för mig? Vi har ett bestämt syfte, vi som är, har Gud, vi som är Guds folk. Låt mig få slänga in en boll till här. I Israel så hade man en slags familjevakt. En slags återlösare som man kallade för goel. Det här var vedertaget i Israel. En goel kommer ju utav verbet goal. Och låt mig nu säga på en gång att det är med reservation för uttalet som jag säger de här hebreiska namnen. Är vi överens då? Så ingen blir arg på mig. Okej, bra. Tack. En goel. Att köpa tillbaka. Och en goel i Israel, den här familjevakten, han hade tre uppgifter. För det första, så skulle, om någon blev dödad inom familjen, så skulle han söka upp den här personen och föra den in för domstol så att den blev dömd för vad han hade gjort. Och det här var ett genomtänkt system som man hade. För det andra, så om en familjemedlem var i skuld genom att han hade sålt sin mark eller sålt sig själv till slaveri, sin arbetskraft till någon annan för att kunna göra sig skuldfri, så var det här, den här familjemedlemmens skuld, hade goelen till uppgift att lösa tillbaka marken så inte marken försvann utifrån familjens egendom. För det här var någonting som tillhörde familjen. Och ni vet, var man utan mark och var man slav, så hade man ingen del i det sociala livet. För hade du ingen mark kunde du inte försörja dig, utan du var helt utblottad. Det krävdes att det var någon i släkten som betalade. Det var inte vem som helst som fick köpa marken, utan någon som var av samma släkt. För det tredje så skulle man ju motverka att en broders namn utplånades. Och om en broder dog och lämnade efter sig en änka, så hade den här goelen till uppgift, den här brodern i det här fallet, till uppgift att ta in änkan i sin familj och att ge en son som kunde ärva den döde. Och det här var inte en så populär uppgift att göra, men det tillhörde goelen att göra det. Ruts bok har vi ett sånt exempel, Rut och Boas, om du vill studera hur det gick till. Så när Gud lovar i det som jag har läst, Andra Mosebok 6:6, att han ska befria sitt folk, att han ska återlösa sitt folk, och när Mose säger samma sak om Javé, du gjorde det, du betalade priset för oss, så visar det att Javé har tagit just denna roll att vara Israels familjemedlem. Han gick in i familjen. Han gjorde sig till en del av Israel. Han var beredd att göra precis vad som helst som situationen krävde eller vad det kostade för att befria sitt folk utan reservation. Gud var deras kämpe. Han var deras beskyddare. Gud var befriaren. Han var försvararen utav Israel. Så när du frågade den gamla testamentet via juden, är du frälst? Så svarar han, Exodus. Och berättar han berättelsen. Ja, jag är frälst. Det här har Gud gjort för mig. Han har betalat. Han utan reservation gjorde han vad som krävdes. Och jag kan inte gå förbi nu Uppenbarelseboken. Jag måste ta med dig dit. Kapitel 5, Uppenbarelseboken. Där möter vi ett lamm. Ett lejon som ser ut som ett lamm som har blivit slaktat. Eller hur? Johannes gråter. Därför att det, när man vill ska öppna bokrullen. Där så fanns det ingen som var värdig att kunna öppna denna bokrulle. Det här var alltså så det såg ut när man stod i skuld. När en goel skulle gå in och betala för en släkting. Så det står i början på kapitlet att det var text både utanpå och innanför. Utanpå stod det vem som hade rättigheten att öppna bokrullen. Och när man öppnade den så såg man vad priset var. Vad det var man skulle betala för att återlösa. När vi ser det här och lammet som är i himlen så gråter Johannes. För det finns ingen som är värdig att öppna den. Och i den här rullen så fanns ju hela Guds plan för mänskligheten. Tillhör du mänskligheten? Är du människa? Då stod det vad som krävdes för att lösa dig. Och det fanns ingen i hela himlen, under jorden, på jorden. Ingen var värdig att öppna rullen. Johannes gråter hejdlöst. Men så kommer detta lamm fram som ser ut som det har blivit slaktat. Och han är värdig att öppna det. Och han har betalt priset. Så jag kan inte gå förbi det här när vi talar om Goel. För Jesus Kristus har gjort sig till våran släkting. Han är vår Goel. Han har på korset betalt priset fullt ut. Och du är återlöst. Precis som i Exodus. Och jag skulle bara vilja ta några minuter till. Snälla, ge inte upp nu. Ha tålamod med mig. För att vi hittar fyra områden som faktiskt Gud befriar Israels folk på. Fyra områden som är så viktiga för oss också. Det första är det politiska. Javes räddningsaktion, den politiska området han frälste Israel på. För att Israel var flyktingar. De hade blivit välkomnade av farao. Ni vet Josef som satt i fängelse. Farao, världshärskaren som hade en dröm. 7 feta kor, 7 magra kor. Och Josef kunde tyda drömmen efter mycket om och men för att göra en väldigt lång historia kort. Och han kunde säga att det är inte kor, det är år det handlar om. 7 feta år kommer, men 7 magra kommer att äta upp dem. Och så kunde man spara under de feta åren. Och så klarade man sig under de 7 magra åren, eller hur? Han blev den tredje ledaren. Han tog dit hela sin familj. Och Israel var alltså i Egypten flyktingar. Man hade en slags asyl kan man säga. I detta land. Men den nya ledaren gjorde en utsväng. Och det som var ekonomisk asyl för Israel blev till slaveri och fångenskap istället. Det blev som ett fängelse för dem istället. För mig så är det väldigt levande. Vad starkt det är med en ödmjuk ledare. Ödmjukhet ledde till att Egypten byggdes upp istället för att det gick under tillsammans med resten av världen under hungersnödsåren. Så byggdes detta land upp och blev så starkt att det blev den starkaste nationen i den dåtida världen. Eller hur? Men så kommer en arrogant ledare som gör en usväng och som gör folket till slavar. Och det, för att göra en lång historia kort så slutade med en hel armé på Röda havets botten. Eller hur? Eller hur? Visst är det en lärdom vi kan dra? Ödmjukhet mot arrogans. De hade ekonomisk asyl, men det hade förvandlats till ett fängelse. Det fanns ett politiskt hat emot dem. Man var rädd för folket, för de förökade sig hela tiden. Så Guds räddning genom detta tillfälliga uppehåll i Egypten, det var för att hålla löftet till Abraham. Vi kommer aldrig ifrån Abraham. Inte som kristna heller. Men slaveriet hade gjort en usväng. Så det blev ett hinder för att uppfylla löftet till Abraham. Så därför så konfronterar Gud världsmakten. Eller hur? Så frälsningen, Exodus, var på det politiska området. Vidare så var det en ekonomisk frälsning. För folket var utnyttjade i ett land som inte var deras eget. Man la på dem tyngre och tyngre arbetsbördor. För man ville begränsa folket. Känner vi igen det? Det finns de som vill begränsa Guds folk, eller hur? Men deras rop, seak, ni vet vad jag sa? Det hebreiska ordet seak, det väckte medkänsla hos deras goel, hos Yahweh. Och här har vi bönens betydelse, eller hur? Deras rop, seak, till Gud, gjorde att det väckte medkänsla hos honom. Halleluja! Prisat vare Herren. Har ni ropat till Gud i den här församlingen, hörde jag? Amen. Tror ni att det väcker någonting hos Gud? Amen. Det gör det. Vet ni vad? Jag skulle vilja ta med ett märkligt bibelord här. Det är 3 kapitlet, 2 Mosebok. Nu är vi tillbaka igen. Ett märkligt bibelord, vers 7. Därför att så här säger Gud till Mose. När han kallar Mose. Och Herren sa, jag har noga sett mitt folks betryck i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Och jag vet vad de måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld. Föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Vers 11. Men Mose sa till Gud, vem är jag att jag skulle gå till farao? Vers 12. Han svarade, jag vill vara med dig och detta ska vara för dig tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten så ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Så vad skulle tecknet vara? Och det är detta som jag tycker är så märkligt. Skulle det vara att Röda havet delade sig? Var det det som skulle vara tecknet? För det var ett mäktigt tecken. Nej. Gud säger tydligt och klart, tecknet ska, för dig ska vara en gudstjänst som är kopplad till min närvaro. Så därför när vi håller gudstjänst just nu, syster och bror, gentlemän och systrar, så den här gudstjänstens innersta väsen är att Gud har noga sett. Han har hört dina rop. Därför har han beslutat att stiga ner. Och hans ande vilar över den här gudstjänsten just nu. Och den är kopplad till hans egen närvaro. Ett starkare tecken kan du inte få. Ett starkare bönesvar kan du inte få här idag. Oavsett vad Gud vill göra här idag. Än att han själv är här med sin egen ande, sin närvaro. Starkare bönesvar kan du inte få. Det är det starkaste. Han som är universums herre. Han som har skapat himmel och jord. Prisa dig herre. Ära dig herre. Och vi lovar dig. Så Gud säger, det här är tecknet för dig. Och jag ska ge dig ett eget land. Så Gud säger inte, jag frälser dig inte bara från något, utan jag frälser dig också till något. Och vidare sen ser man när Israel upprättas som nation, så utvecklar man ett ekonomiskt system inom Israel. Just med tanke på vad man själv har varit med om, som omöjliggör att något liknande ska kunna hända igen, det som hade hänt folket där. Att man var slavar ekonomiskt sett. Ett mycket genomtänkt ekonomiskt system. Så återlösningen var att de skulle vara generösa mot andra, så som de själva hade fått möta generositet i ett nytt land. Från något men också till något. Det tredje området som vi ser att Exodus, att Gud frälser nationens goel, det är socialt faktiskt. Och här möter vi en skräckhistoria när vi läser om vad han gör. Han hade lagt arbete på arbete, börda på börda för att begränsa folket. Och det går inte att stoppa den. De ökar hela tiden som nation. Eller hur? Och då beslutar han första Mosebok 1 och 22. Kasta alla pojkbebisar i Nilen och döda dem. Nyfödda pojkar skulle alltså dödas. Men ni vet, att begränsa Guds folk, det går inte, eller hur? Jag tänkte på en väldigt tidig kyrkofar. Jag bara tänkte på honom på morgonen här. Tertullianus. Hur många är det som känner till Tertullianus? Ja, en, halleluja. Han sa så här under förföljelsen, på stygg förföljelse. Er utstuderade grymhet, säger han till härskaren. Grymhet mot oss gagnar till intet. Den drager snarare folk till oss. Ju oftare är av mig än oss, desto fler blir vi. Och vi skulle kunna ge många sådana vittnesbörd på hur det var. Ni vet, när man hade de första synoderna, första kyrkomötena runt början på 200-talet, 300-talet, då man fastslår vår trosbekännelse och så vidare. Så det folk som kom dit då, när man samlades till det första kyrkomötet, andra och så vidare, det var halta och lytta trostjänare, enögda som har fått ögonen utrivna och så vidare. Därför man har blivit torterade för sin tros skull. Det var en enorm syn att se dem när de kom samman, när de skulle forma våran troslära. Man har betalt ett högt pris. Ett högt, högt pris. Så till allt annat i Israel-nationen så lades nu också att mänskliga rättigheter skulle tas ifrån dem. Man skulle kasta barnen i Nilen. Och faktum är att vi har ett stormigt 2015 bakom oss. Ett stormigt 2014 bakom oss. Och förmodligen ett stormigt 2016 framför oss. Vi kan nog konstatera att det är så. 7000 verifierade fall av martyrer förra året. Människor som fick sätta sitt liv till för att de sa att de trodde på Jesus Kristus. Och då är det förmodligen ett mörkertal. För Nordkorea, Irak och Syrien till exempel, där har man inte dokumenterat. Man har inte haft möjlighet att dokumentera hur många som har fått sätta livet till det. 2300 kyrkor som har attackerats eller totalt förstörts. Vi har ett stormigt 2015 bakom oss. Och vem vet vad vi har framför oss. Men vänta tålmodigt tills Herren kommer. För det är chockvågor som går över världen. Men det är bara början. Det är chockvågor som går över världen. Som födslovåndor som kommer över en kvinna. Men lyft era huvuden. För det är något nytt som ska komma. Ett nytt ska födas fram. Ett nytt liv. Ett nytt rike. Gud är och färde. Och Gud säger inte huka er och göm er. Utan säger lyft era huvuden. Var aktiva. Ha olja i era lampor. Och våga ta risker med talenterna som man har lagt ner i era liv. Våga ta risker för Herrens skull. Och se vem han är. Om han är med. Eller hur? Socialt. Och andligt. Och andligt. Gud frälser folket andligt. Hebreiskans har ett ord som heter abodda. Och ni kommer ihåg vad jag sa om hebreiska, eller mitt uttal. Bra. Abodda, som står för att tjäna och att tillbedja. Och det här används flitigt både första och andra Mosebok när det gäller att tjäna farao. Men det finns också en tvetydighet när man kommer till fjärde kapitlet i andra Mosebok. 22 och 23. Där Gud säger till Mose att han ska säga släpp min förstfödde för att han ska kunna tjäna mig, säger vissa översättningar. Men till exempel New International Version har tagit fasta på ska kunna tillbe mig. Så frigör min förstfödde. Han kallar Israels nation för min förstfödde. Han kallar Guds folk för det är min förstfödde. Ni ska vara fria för att kunna tillbe Gud. Eller hur? Och när han konfronterar farao, när han konfronterar den här världsmakten, så är det en andlig dimension som vi kan se här. Det är en konfrontation mellan Javé, YHWH, och farao, som faktiskt räknades till en gud i Egypten. Det är en andlig dimension på den här konfrontationen. Det slår gnister om den. Så när Gud talar i andra Mosebok 12:12 med Mose och Aaron om Herrens påsk, uttåget, befrielsen, att gå förbi, så säger han ordagrant så här: över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är Herren. Och han kommer göra det igen och igen och igen. Så 2016 som ligger framför oss, så kommer han att hålla dom över alla gudar, över allt som vill stå upp emot honom. För han är Herren. Guds folk har en Gud som är Herren. Prisat vare Guds stora, stora, stora namn. Halleluja. Nu är jag lite i valet och kvalet här. Men jag tror att jag hoppar. Personlig erfarenhet för mig är att när kamp kommer, när djävulen står emot Guds folk, så är det för att trötta ut, matta ut oss, så att vi känner hur vi till sist inte orkar. Jag har ofta upplevt mitt liv när jag står i kamp som att jag, det är som att spela schack. Hur många är det som spelar schack här? Halleluja. Bra. När du är i schack så kan du inte göra det du vill göra. Du kan inte göra de dragen som du skulle vilja göra. Därför att du är i schack och du måste skydda kungen hela tiden. Och jag har upplevt mig själv ibland att djävulen, han håller mig i schack. Så jag inte får göra det jag vill göra. Utan hela tiden så attackerar han mig så att jag blir fullt upptagen av kamp. Och han tröttar ut. Och det är liksom en andlig konfrontation. Bli inte trötta. Vänta tålmodigt. Var tålmodig i Göteborgskyrkan och alla andra kyrkor i den här staden och i det här landet, över den här jorden som chockvågorna går. Vänta tåligt, för Gud har större planer. Gud har större planer än vad du ens vågar tänka. Gud har det. Prisat vare Herrens namn. Så frälsningen, den var inte bara socioekonomiskt, politiskt, utan den var andlig när folket leds ut ur Egypten. Fyra områden. Intressant, tycker jag. Därför att vi har våra rötter, all vår evangelisation, all vår mission. Det här är våra rötter. Samma perspektiv måste också vi ha. Frälsningen var alltså ut ur något, men det var också till något. Gud kunde ha tagit folket, lett dem ut ur Egypten, och så kunde han vinka farväl, puss och kram, och sköter och ha ett jättebra liv nu. Men det var inte så Gud gjorde, eller hur? Utan Gud ledde dem ut ur Egypten. Men jag ska ge er ett land, och det ska vara rymligt runt omkring er. Och jag vet väl vilka tankar jag har för er. Och det är inte ofärdens utan fridens. Jag har större tankar och planer för er än vad ni ens vågar tänka på. Gud var villig att betala priset oavsett hur högt det var. Han ledde folket in i en relation med sig själv. Ett förbund. Från slaveri till förbund. Han ledde dem in i en relation att tjäna hans intressen. Bestämt syfte. Så Gud talar om varför han gör det också. Vi kan förstå varför han har frälst oss. Det svarar på frågan vilka vi är. Det svarar på frågan vad han har gjort för oss. Och det svarar på frågan varför han har gjort det. Därför att vi är hans folk, utvalda till att vara till välsignelse för andra. Till att tjäna hans syfte, hans mission. Och vad är hans syfte, vad är hans mission och hans plan? Att alla folk ska bli välsignade. Och du och jag, vi är utvalda att vara en välsignelse. Varför gör Gud så här? Två orsaker. Därför att han har medlidande med människor som är under betryck. Och därför att han är trofast mot sitt förbund. Så det här är våra rötter. När vi talar om Gamla testamentets YHWH, Jahve. Och när vi talar om Nya testamentets Jesus Kristus Messias, så talar vi om samma person. Hallå? Och om inte du tror på mig, så kan vi tala om det efteråt. Jag ska visa dig att det är så. Men våra motiv och våra syften som lyser igenom Exodus-berättelsen måste också vara våra. De måste, alltså alla de här planen måste vi ha med. Vi måste ha med det sociala planet. Vi måste ha med det ekonomiska planet. Vi måste ha med det andliga planet. Vi måste ha med hela bilden. Därför att Exodus är vår förebild. Han befriat folk för ett speciellt syfte. Och han gör det fortfarande 2016. Så det här är lite mitt budskap idag. Var tålmodiga. Men medan vi väntar, var aktiva. Eller hur? Det här är våra motiv. Och det här måste vara våra syften. Precis på samma sätt som det var då. Är det fortfarande. För Gud är samma idag som han var igår. Och kommer vara så imorgon också. Eller hur? Så att vara balanserade. Tyvärr så ser vi ju det här ibland. Eller hur? Att man bara satsar på det sociala området. Och så blir det andliga att predika, att föra människor till tro, föra människor in i en kyrklig gemenskap och så vidare. Det blir sekundärt. Eller tvärtom, bara predika, men vi tar inte hänsyn till att människor behöver kläder, värme och mat. Det här är inte två motpoler, utan när vi ser på berättelsen Exodus, så förstår vi att det är en helhet som kompletterar varandra. När vi läser Apostlagärningarna 10, så ger man vittnesbördet om Jesus Kristus, att han gick omkring och gjorde gott och hjälpte alla. Men visst predikade han, absolut. Romarbrevet så säger Paulus 15, 18 och 19 att alla som har kommit till tro genom mina ord och mina gärningar. Halleluja, halleluja. Så lovsångar, vill ni komma fram? Vi ska gå in i slutet av vårt möte. Men låt mig säga så här. Att korset, det är Guds seger. Över allt. Vad som än ifrågasätter vår frälsning, vad som än vill trycka ner dig, så är korset det som är lösningen, det är segern, det är priset som är betalt för Guds folk. Så Gud i Jesus Kristus är vår kämpe, och han kommer att göra vad som krävs framöver i en stormig värld för att rädda sitt folk. Prisa dig, Herre. Så låt oss glädjas. Låt oss prisa Herren. Låt oss upphöja honom. Och skulle det vara så att det är någon, om det så är någon med prästkrage, som säger vi behöver inte korset, utan vi tar upp en skylt här som pekar mot Mecka och så är vi ekumeniska istället. Gör vi så ska den prästen sluta och vara präst. Är en pastor som predikar det, så ska han sluta att predika. Därför att om vi inte har korset, så har vi ingenting. Och jag ska säga det en gång till, så att jag är väldigt tydlig nu. Om vi inte har korset, då har vi ingenting. Halleluja. Lovsångare. Jag tänkte bara, jag vet att jag överraskar er nu. Men ni vet att när Mose hade lett folket ut ur Egypten, och Gud hade gjort det genom Mose, så sjunger man en lovsång till Gud. Eller hur? Och vet ni vad de sjunger?
Herren ska strida för er.
Det var inte den jag tänkte på i så fall. Han sjunger en lång lovsång. När han sjunger: Herren är min starkhet och min lovsång. Han blir mig till frälsning.